Värvet görs i samarbete med Acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Man kan vara både underhållande och skärpt, till exempel. Vilket folk har väldigt svårt att förstå. Men du vet ju hur medieföretag är. Det ska vara väldigt snäva etiketter, väldigt fackat, mappat.
Med flera SVT-produktioner i ryggsäcken som Edit, ett par talkshows och kulturmagasinet Kobra har de verkligen etablerat sig som programledare för svenska folket. Kanske särskilt de yngre lagren. Och de äldre har förmodligen tagit henne till sina hjärtan genom hennes två vinster i På spåret och nu medverkan i frågesportsprogrammet Muren. Men Parisa Amiri har sin relativt ringa ålder till trots varit i branschen länge och hade bland annat flera år på tidningen Nöjesguiden som under Paris Alltså Margret Atladotters regim kanske snarast skulle ha hetat Samhällsguiden. Det var tidningens mest politiska period till dags dato, vågar jag säga. Idag har hon också en podcast, Britta och Parisa, där hon tillsammans med Britta Zackari bevakar populärkulturen, och nyligen lades Kvartssamtalet ut på SVT Play. En talkshow i det kortare formatet där Amiri intervjuar bland andra Ebba Busch, Nanna Blondell och Jesper Rönndahl. Och vad framtiden har i sitt sköte, det får vi kanske höra i Värvet avsnitt 438 med Parisa Amiri. Mår du bra?
Jag är lite trött kanske.
Ja.
Hur mår du?
Jag mår bra. Fint att du är här, tycker jag.
Mm.
Hur är din tillvaro just nu?
Jo, men lite trött som sagt.
Jo, men jag tänker mer så här professionellt. Vad gör du?
Nej, men vad då? Det är samma svar på den. Nej, jag är ju frilansjournalist och programledare. Och då innebär det mycket att man dels föder och kommer på initiativen eller koncepten kring vad man ska göra. Projekt eller inspelningar och annat. Men också att man får en del förfrågningar, vilket är jättekul när folk kommer från den sidan. Det gör mycket för ens rejection rate. Att ibland är det folk som vill boka en eller har med en på ställen. Så man slits mellan det där dagarna ut och in, va?
Mm.
Känner du igen?
Ja.
Jag menar att själv producera och skapa saker, men också i viss mån bli bokad i grejer, och då får känna så här, jaha.
Företag ringer eller mediehus ringer?
Nej.
Events?
Ja, alltså jag håller ju väldigt mycket seminarier, föreläsningar, alltså konferenser, programledare, grejer, och jag älskar det.
Kan
att vara inne på Luleå Arena och köra, är ni med mig Luleå? Jag älskar den där miljöerna. Att få vara den här live-personen. Och det har jag ju saknat mest under det här skitåret 2020. Mm. Men ja, det är jättemycket sånt. Hålla i sånt. Och det har börjat komma igång igen.
Vad föreläser du om när du föreläser?
Oj, oj, oj. Alltså dels så sker det ibland på efter order. Det lät hårt, men att man skräddar
sig. Kan du komma och prata om?
Det är väldigt ofta kring digitalisering. Vare sig det är av medier och kultur eller i samhället i stort. Alltså nätkultur, yttrandefrihet och sådär. Eller så är renodlat samhällsfrågor och så. Och sen ibland sker det att folk vill ha ens personliga take på saker. Det är väldigt mycket kring att jag har varit lite av en... Jag är jättetacksam för det nu, men jag förstår inte hur jag har vågat så mycket som jag har vågat.
Mm.
Och det är kul att se tillbaka på det och se de olika roller man har haft i alldeles för ung ålder med för mycket ansvar. Men det gick okej.
Ja.
Där har ni det, taglinen.
Ja.
Lite lång.
Du, jag klämde alla dina kvartssamtal idag.
Ja.
Vem gör en säsong med 7 avsnitt? Vilken kändis var det som hoppade av?
Jag hann bara göra 7.
Jaha.
Ja. Bara 7 avsnitt, sa du det precis. Alltså, jag har alltså
ja, men antingen gör man 6... Eller 8?
Ja, okej, du menar så. Nej, det är verkligen rakt av hur mycket kan jag klämma in fysiskt av min tid. För jag har också kommit på alla och skrivit frågor och hittat på inslag och moment. Det tar ganska mycket tid. Det är ett indie-projekt som är väldigt kul att göra. Men vet du vad? Jag blir otroligt glad. Så det här är min låga tröskel för komplimang. Hur sällan jag får höra komplimanger. Att du säger bara 7. För hellre att du lämnas med den känslan, Kristoffer, än så här, hela, alltså det var 7 avsnitt. För då får jag känslan att du känner att det var för mycket.
Nej.
Eller jobbigt att kolla på.
Nej,
så hellre bara 7, jaha.
För de då som inte har sett det, det är ett intervjuprogram. Och du intervjuar folk och ställer liksom personliga frågor. Samtidigt, du är väldigt privat själv.
Va?
Ja.
Det har jag aldrig hört någon säga.
Nej.
Hur är jag privat i kvartssamtalet?
Nej, alltså i intervjuer menar jag.
Jaha, gud, jag har blivit panik nu att jag har liksom råkat komma med någon klipp. Jag tror du menar att jag bjuder mycket på mig själv i kvartssamtalet.
Jaha, nej, det var inte så jag tänkte.
Nej, men ja. För men det är därför jag ville komma hit idag. Jag var nyfiken på vad du ska ställa för frågor. Men jag tror att jag är så, nu vi sitter här och pratar och du ställer en fråga, då tänker jag ju så tre steg fram. Och då, det är inte den person som kanske är lättast att få oss att sänka garden. Både privat och professionellt.
Är inte det lite taskig stil att du... Så här...
Jag tycker att jag, för att få ha ett intervjuprogram... nej, jag tycker snarare att det är väl som med allt. Jag pratade med en kompis om det här. Att liksom många som söker sig till psykologin är lite wacko tobacco. Nu är inte det här någonting jag har en studie på. Men att oftast att de som söker sig till de här yrkena själva grubblar väldigt mycket. Eller själva haft ångest och själva dividerat väldigt mycket.
Nu sitter jag och 98% av lyssnarna och undrar vad wacko tobacco är.
En av 1000 dumma referenser i mitt lilla huvud. Men vidare. Och jag tror överlag, om du träffat en HR-person någon gång som ska vara duktig på att hantera människor och kommunicera. Kan de det? Är de så bra? Har du någon god erfarenhet?
Min farbror jobbar med HR hela sitt liv.
Men så jag har någon slags känsla av varför jag såklart är så nyfiken på hur andra människor hanterar livet. Hanterar motgångar och framgångar, hur de ser på det. Är för att jag själv dels inte pratar så mycket om sånt med folk, tror jag. Då blir det ännu mer så här mystiskt och spännande för mig att grotta in mig i människor. Men och därför är det också så mycket mer givande att jag inte bara lägger mig platt.
För oss som har varit nere med Britta och Parisas, alltså er podcast.
Så du oss?
Nej, ja, för oss som har varit nere med den. Så är det ju i allra första avsnittet så läser ni varandras faktarutor. Och då säger Britta, privatliv, har två blodssyskon och en pappa, typ. Och då tycker du så här att det blir alldeles åt helvete för privat. Liksom, var går din gräns? Alltså,
Men så här, ett, hintade du att du har lyssnat på våran podcast mer än bara för den här inspelningen?
Nej.
Nej. Men det värmer ändå.
Jag har lyssnat, eftersom jag har vetat att jag ska göra det alltså, under ganska lång tid, så har jag hunnit med många avsnitt.
Okej, okay. Men det känns roligt. Jo, men det där, alltså vad fan. Jag tror att jag överlag har ångest för allt som innebär att jag behöver på något sätt göra ett koncentrat av mig själv, vilket ju faktarutor innebär. Det blir så enformigt. Och drabbas väl av någon slags förlamande beslutsångest redan där, bara.
Men,
är det svar?
Nej, för du svarar inte på var gränsen går.
Gränsen går tydligen vid... Nej, men jag är väldigt känslig med privatliv, familj och sådär. Det tycker jag att de förtjänar att jag är. Men det som har framgått är väl att jag är uppvuxen primärt med mina två storebröder och min far. Och det här har ju framgått för att jag har förstått det med vuxnare ögon, notera, att det är väldigt ovanligt. Och att det har präglat mig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ju mer jag pratar med vänner, vare sig killar eller tjejer, så förstår jag hur mycket det har skilt sig från deras uppväxt.
Även om du kanske inte har varit en offentlig person. Även om du inte har varit det så där otroligt länge, så har du ändå kommunicerat med världen väldigt länge. Alltså du bloggade jättetidigt och så vidare.
Jag var typ 18-19, men jag förstår dig.
Ja, men det är en stor del av ditt liv.
Nej, men jag kom väl till... Nej, men jag blev väldigt fascinerad av det, att folk uttryckte sig via internet och med den friheten det kom med. För jag hade ju som barn läst väldigt mycket om systrarna Bronte, Tolkien, He's My Bitch och sådär. Det var mitt liv, fortfarande mitt liv, oss emellan. Och då upptäckte jag att samtidens mer skarpa toner finns. Man får prata om smuts, alltså Bukowski, det som jag har funnit i sådana författare, att det sker dag till dag från folk som också bor i Sverige, och då kändes det så mycket mer nära på något sätt. Det var den här bloggrevolutionen med Sigge Eklund, det var Alex Schumann såklart, men också så här, Jenny Hammar har bloggat pisslänge och alltid haft en rolig ton och personlighet. Och det gifte sig väl då med mitt så här, Saturday Night Live-intresse och sådär. Så utöver rigorösa studier så fann jag där någon slags... jag har insett det, att det var min sätt att närma mig folk, tror jag. Jag är absolut inte social. Fortfarande ganska social. Men det är mitt sätt att connecta med folk. Via en skärm på tryckt avstånd.
Mm.
Och följde det där och började väl kanske fippla lite med det själv. Och via slump och jättemärkliga modiga beslut. Icke-karaktärsenliga beslut. Publicerade en blogg med Kalle och Alex Schulman till slut.
Mm. Har du sökt något slags jobb där?
Men Klara Doktorov, som hon heter idag, hade bloggat där ett tag och hon skulle sluta. Och då skrev Kalle Schulman ett väldigt rättframt inlägg som var så här: hej, vi behöver en rolig tjej, ska vi vara helt ärlig, på den här sajten.
Mm.
Jag då 18 år gammal går in på det här kommentarsfältet och känner ju så här, vem fan är jag att obstanken man fortfarande lever i. Och då har folk skrivit, du vet, jättelånga, jättepåkostade grejer där och länkar till kanske bloggar de har redan. Men överlag bara lagt krut på att så här ska jag utmärka mig. Hundratals kommentarer. Och så skrev jag bara rolig.tjej. Och en länk till en sajt där jag hade skrivit så här, 7 texter. En om att vara på bibblan.
Mm.
Inget speciellt. Mm. Så fattar min chock då dagen efter, mässar folk. Och då har Kalle Schulman skrivit någon slags inlägg att så här, jag har läst allt nu och hon ska börja här. Utan att vi ens har snackat med varandra.
Aha.
Så det var ju som att, alltså, då var det ju two-man show-stämning. Att man, mitt namn, P-A-R-I-S-A, stod på den här jävla sajten med de här jättesjuka skämten. Men som var så i framkant redan då, ju.
Mm.
Tusen apper, om du läste den. Jag var aldrig en del av det liksom mest hårdföra som fanns där, men jag var ändå, det var ju någon spänst tycker jag.
Men du, jag tänkte på, för du började liksom ditt, det var det, att du bloggar tidigt, sen skriver du i Nöjesguiden och är någon slags webbchef.
Ja, eller till en början. Sen så fick jag ju en sitta i ledningsgrupp-position och jätteglad för de åren. Det är en annan tidning ju. Det var andra ägare och helt annan redaktionell idé och så. Och jag jobbade med Margit Atladottir och Amat Levin. Och jag tycker att vi gjorde det bästa, den bästa tidning som har gjorts.
Mm. När du då började blogga, hade du redan då en bestämd uppfattning om, nej men fan, jag kommer aldrig blogga om liksom mitt privatliv eller alltså...
Jag tror jag saknar den här tron att det är något som intresserar någon.
Okay.
Det är mer alltid också vad jag än gör. Att det handlar om dels åsikter om saker som sker. Ge folk en guide eller en take ytterligare till vad som pågår och folk pratar om. Men också att genomlysa och se igenom saker. Så det kunde vara allt ifrån Tiger Woods-skandalen förklarad eller att jag hade 10 olika skämt om det till... Det var alltid ur det perspektivet. Och det är för att jag har ju kanske mer konsumerat såna medier alltid. Vare sig det är Saturday Night Live, Weekend Update, eller mer late night talkshows. Att det är spänst och det är skärpa, men det är också lite underhållande.
Hur kan man vara ett SNL-fans? Det är ju så fruktansvärt dåligt.
Nu ska vi inte bli osams.
Jag tänkte ändå att vi skulle prata om det persiska. Eller?
Ja, okej. Okay. Ja.
För det första, är det intressant att prata om för dig?
Jo, absolut. Ju äldre jag blir, mer intresserad och fascinerad.
Hur persisk känner du dig? Kan man ställa en sån fråga?
Oh, det här är kul att du säger. För bara häromdagen så kommenterade jag den här frågan när jag fått hela min uppväxt. Känner du dig mer svensk eller mer persisk? Och då hör det ju till att jag är halvsvensk. Jag har en svensk förälder och en persisk. Och det där är aldrig någonting som den som själv är uppvuxen så tänker på. Utan andra vill gärna få höra det. Det jag alltid tyckte var väldigt roligt.
Men du, vet du vad? Egentligen tycker jag att det är tråkigt att jag aldrig får den frågan. För jag skulle gärna svara på hur svensk jag känner mig.
Kontra persisk?
Nej, eller bara som en citizen of the world.
Ja. Men du förstår vad jag menar. Mm. Det är en märklig fråga på
jo,
så sätt.
Jo, jag vet. Ja. Och det är därför jag undrar ifall det är intressant. Eller om jag förstör någonting.
Nej, jag applicerar inte den på dig. Jag tycker fenomenet i stort är intressant. Och jag märker att, som det alltid är, till exempel, när jag skulle rösta i något mellanval, jag kommer inte ihåg exakt vilket, kanske kyrkovalet. Och så är jag på KB, biblioteket, och ska rösta. Och så står jag och min brorsa och skrattar åt att alla ser helt livrädda ut för att det kommer in två iranier till den här Östermalmsadressen i Humlan. Och så hör väl någon kvinna det och så går fram till mig och säger: men du är född i Sverige? Ja, jo. Mm. Men då lägger hon en lugnande hand på min arm och säger: men då är du ju svensk. Och då tror ju hon i sina ögon att hon liksom välsignar mig med att få vara svensk. Som att det är en gåva hon gett mig på ett så fruktansvärt nedlåtande daterat sätt. Att hon inte kan förstå att det finns annat man också kan vilja vara. Eller att jag också är persisk, inte fråntar någonting svenskt i mig. Så.
Ja, just det. Mm.
Så jag älskar det här att man är dubbel. Man är dubbelt så rik på något sätt på kulturell vetskap eller perspektiv. Och att jag har tillhörighet någon annanstans. Dock, det innebär ju också det här mellanförskapet som många snackar om. Att det finns ju väldigt många iranier man har träffat som man kanske inte 100% synkar med. Vem synkar man med överlag? Typ ingen. Och så har man ju väldigt många andra värderingar än många svenskar, vilket jag märker. För vi är väldigt familjeorienterade iranier. Och att det finns många antaganden också. Slash fördomar. Men så det är från situation till situation brukar jag svara. Dels att jag känner mig dubbel, att tillgång till dubbelt så mycket. Men också att i vissa situationer, då vill folk gärna göra skillnad. Och så kallat other mig, får mig känna mig annorlunda eller utanför eller udda. Och det uppskattas inte. Och sen är det många som bara tycker att det är fett. Och då känns det skitmäktigt. Då är det rock'n'roll-känsla på att vara iranier.
Mm. Och din pappa då, liksom, han har aldrig haft någon ambition att ta med er barn dit?
Alltså min pappa flyttade till Sverige innan revolutionen, och jag tror hör till ganska mycket. Så han flyttade dit för att plugga, återigen streberfamiljen. Och då, när man ser det där utvecklas på tv-nyheterna, sitt hemland, då tror jag att det känns ännu mer avlägset än om man hade varit där när allt det hände. För då hinner man ju se hur det utvecklas. Handmaid's Tale-grejen, att när man är i det, dels vänjer man sig snabbt, tror jag, när man är i det. Men att han har ju varit där ett par gånger för släktgrejer och sådär. Och han, det är ju inte samma land för honom. Mm. Åka ifrån disco-Iran på 70-talet, där han var ju juniorlandslagsspelare i fotboll. Kändis, va?
Mm.
Till att återvända nu och se hur annorlunda det här är. Det är ju jättesorgligt. Mm. Så jag vill inte åka utan min pappa heller. Dels för hur landet ser ut, som ogift kvinna. Det är inte ett nöjesfält att åka till Iran då själv. Men också för att det är ju han som har vuxit upp där. Det är han jag vill åka upp i bergen med kring Teheran. För jag har hört honom berätta om hur underbart och fantastiskt det är. Istället så har jag det här, Anthony Bourdain åkte dit 10 år sedan typ. Och kollar på det på YouTube ibland för att få någon känsla av hur ser det ut där alla typ ser ut som jag.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Mm. När jag tittade tillbaka på din karriär, och då skrev jag en liten prata som var ungefär så här, att du går ut gymnasiet med raka MVG typ och tänker att du ska bli jurist för att göra världen bättre, men börjar jobba på 1000 apor, och sen Nöjesguiden blev kvar där flera år innan SVT draftade dig. När du tittar tillbaka på den här karriären då, nu gör du ju så mycket mer än SVT, förstår jag. Men vad känner du liksom inför de här 10-12 åren som du har varit i?
Det har gått så extremt snabbt. Jag hinner aldrig stanna upp och känna efter av någonting. Så när jag fyllde 30 år så var det ju en väldig chock. Och det sammanföll ju med en pandemi dessutom. Jag känner faktiskt, jag kan tillåta mig att känna stolthet över väldigt mycket jag har gjort. Men då är det oftast relation med större projekt jag har axlat eller skapat. Det är där min största stolthet är. När jag har kommit på en idé, jag har fått den att bli verklighet, jag har hållit i allting och sådär. Och att rekrytera personer. Jag tror jag har ganska bra blicken då för att rekrytera talang och odla begåvningar och sådär. Allt ifrån med Kakan och Britta var ju två av mina första skribenter, tror jag. När de var halvbekanta en gång i tiden. Men också sen Anna Johansson. Och jag har jobbat med jättemånga som jag verkligen ser upp till personligen. Och fått förmånen att göra det. Men jag känner att det har gått väldigt, väldigt snabbt. Och att jag ibland har ryckts med ännu mer i vad som har förväntats av mig. Eller att saker har kommit i mitt knä. Och att jag då har kanske mer accepterat att men det är det de ser för mig. Och det hör väl till kanske det här 20-30 års perioden i ens liv. Att man sen landar mer och mer i vad man själv dras till. Vad man själv vill göra. Lägga sin lilla dyrbara tid på. Och det har ju varit förenat med väldigt mycket problem också. Att konstant bli påverkad av vad andra ser för en. Och bara vänta på att de ska bestämma. Medan man sitter och tiden bara går.
Mm.
Så tidningen, jättestolt över den roll jag fick där. Och hur mycket jag fick växa där. Och ta ansvar och sådär, vara chef. Och sen SVT-biten. Jag tror att de plockar upp mig då och då med 2 års mellanrum. Och vill göra något kul. Och jag ser hur folk kan förlora sig i det där. Att man, den uppdragsbaserade relationen kan nog göra folk väldigt ängsliga, tror jag. Och jag insåg ganska tidigt att jag kan inte bara förlita mig på att de någon gång då och då ser ett behov av mig. Eller kan använda de färdigheter jag har. Så därför har jag ju sett till att skapa massa annat. Vare sig det är hela föreläsningsprogramledarbiten eller podden med Britta, som ju går bra, är stor, väldigt roligt.
Okay.
Och olika frilansjobb till höger och vänster. Och det gör att man får en mycket stadigare känsla.
Mm.
Jag var ju supermodig när jag började kanske. Då hade jag en superstark känsla av vem jag är, vad min röst är, vad jag ska hålla på med. Och navigera i vecka till vecka, dag för dag. Och sen så kastas man ut i det här hela tiden. Och så nu igen då kanske börjat få den här känslan igen. Så jag är ganska trygg i vad jag är för figur, tror jag. Men också väldigt villig att testa och utmana och köra ibland. Vilket ju Kvartssamtalet var en del av. Att man kan vara både underhållande och skärpt, till exempel. Vilket folk har väldigt svårt att förstå. Mm. Men du vet ju hur medieföretag är.
Mm.
Det ska vara väldigt snäva etiketter. Väldigt fackat, mappat.
Mm.
Så ibland bara få leva ut andra sidor också.
Känslan som jag har kring dig, och nu är vi har varit lite här, men jag kör ändå. Det är ju att du kan göra vad fan du vill på SVT.
Kan jag komma inte ens in i huset?
Är det så?
Nej.
För du sa för en stund sedan att de ringer vartannat år, men är det, alltså, vill de inte ha dig mer än så? För det känns som du är ju en SVT-profil.
Oj, eller? Helt otroligt att du säger det. Men dels så måste jag alltid betona att jag inte är anställd där.
Nej, men visst.
Och gjorde ju nyligen Emmy-galan för TV4 och sådär. Mm. Men SVT-kompatibel är man väl, tror jag. Mm. För att man har den här både att man kan vara bred och folklig ibland och kunnig. De vill ju ha det gärna. Mm. Eller mindre och mindre. Det är väldigt mycket reality nu på SVT. Men överlag så vill de ju ha den mixen. Så det är kul att de ens ringer. Återigen, hur jag ser på saker och ting. Men att jag får göra vad jag vill, absolut inte. Jag har fått kriga igenom alla små idéer jag har haft. Och får alltid göra det för väldigt anständigt liten budget.
Okej. Okay. Ja. Men om du fick välja fritt då, vad skulle du ha för program?
Ja, alltså jag tycker väldigt mycket om Kvartsamtalet som jag har gjort. Och om jag skulle ha lite mer backning i form av relationellt stöd och sådär, skulle jag gärna göra fler.
Och ekonomiska muskler.
Nu är det första SVT jag hör om att jag vill göra fler. Men sen, vad jag skulle vilja göra för program, jag skulle vilja vara ganska rörlig i det där. Jag gillar ju dels Carl Pilkington, An Idiot Abroad-biten, Fish Out of Water-program. Placera mig i en roll, en värld, vare sig det är fucking e-sport i Sydkorea. Alltså det tycker jag funkar väldigt bra i miljö, som man säger. Mm. Jag känner mig väldigt trygg i att agera på uppstuds och kommentera på saker som de går och är. Samtidigt som jag älskar mer djuplodande samhällsformat. Att på enkla, snygga sätt försöka göra det lättfattligt vad en fråga handlar om och få andra perspektiv på det. Så jag känner mig bred personligen, så jag vet inte om de har svårt att placera mig.
Alltså SVT tänker du?
Ja, eller de som nu bestämmer över det här. Då kanske det är svårt att liksom få grepp om vad är hon för något. För de vill väldigt gärna ha väldigt lätt etiketterade personer. Mm. Och jag är tyvärr inte det.
Vad vill du göra med resten av ditt liv?
Jag vill så väldigt mycket, Kristoffer. Det är snarare det som min mitt vargtimme-tänk går ut på. Hur ska man hinna allt i ett liv? Och om man börjar göra en sak, förlorar man möjligheten att göra den andra saken då? Mm. Börjar man in sig i ett hål då? Och tyvärr, jag önskar att världen inte var så kategorisk. Ärligt talat borde jag skita i det och ändå bara göra vad fan jag vill. Lite där börjar jag hamna, och det har tagit 30 år. Att lösgöra mig från vad andra förväntar av mig. Eller tror sig veta om mig. Så. Och lite skrapa bort så här, mycket de fördomarna är begränsande. Och bara, fast jag är sugen på att göra det här och sen ger mig fan på att göra det. Så jag vill dels komma underfund med den här grejen som jag håller på med. Brottas med. Dels så vill jag lättare och med mindre beslutsångest kasta mig mellan projekt och saker.
Mm. Okej. Okay.
Vare sig det är blanka golv-tv-program som du var inne på, eller mer reportageiga saker, eller att jag ska återigen gå åt ett initiativhåll. Så. Jag har ju varit engagerad väldigt mycket i typ sexuellt våldsfrågor, utanförskapsfrågor. Jag har dels en digital kultur, nätkultur, det läskiga som pågår där med yttrandefrihet och grupperingar på nätet. Vi får se, jag känner att jag har allt det här i mig, men tycker att det är så begränsande att man måste välja.
Mm.
Jag vill helst inte välja.
Vad blev det av dina brorsor?
Nej, men de är underbara. Ja, mina två storebröder har ju varit väldigt överbeskyddande mot mig, så du kan tänka dig, patriarkala två killar där. Och de är ihop med varsin fantastisk person som råkar vara kvinnor. Och de har tillsammans odlat fram 5 brorsbarn till mig, som jag dyrkar väldigt mycket. Mm. Och lägger väldigt mycket tid och pengar på. Så jag är redan på väg att bli en sån cool auntie, du vet. Som kommer med så här en 100 eller 1000 kronor sedel i ett kuvert på någons födelsedag. Glider över den och säger till ungen, vi går på spa någon gång. Jag är ju halvvägs där verkligen, känner det. Men de är toppenpersoner och väldigt...
Hur är det med din pappa då?
Ja, men det är bra, toppen. Han är en väldigt skarp, rolig person. Går runt på stan och firar av skämt till höger och vänster. Okay. Pondusperson av rang. Han mår bra. Vad hade du för fråga mer om honom?
Nej, men för i pausen så pratade vi lite om hur måttlig du är med alkohol. Mm. Då sa jag, det har du efter far din, för det har jag läst mig till. Att
ja, okej.
Att du är väldigt sparsam alkohol.
Ja, okej. Nej, men jag insåg lite mer vuxen ålder vilken tur jag haft som inte haft en förälder som super. Mm. Och hur såklart, jag är ju redan en ganska otrygg person, men det är av andra saker i mitt liv. Och jag blir redan när folk börjar tappa fattningen, blir begränslösa personer som först går hem. Jag trivs inte i den miljön. Men min pappa då, alltså jag minns att det var, alltså vi, han kunde ta en lättöl till middag någon gång i veckan. Då var det såhär, åh, lite fester, åh jäklar, en lättöl. Eller så kunde man hälla upp en whisky till honom, och då var det nog med att allt skulle vara bara en tumme. Mm. Och han drack sedan upp ens det. Och jag tror att första gången jag drack alkohol när jag gick i gymnasiet, då ringde jag min pappa när jag kände mig full. För att jag ville bli hämtad. Och då förstod jag på mina kompisar att, ska du ringa din pappa? Va? Kommer inte det bli... För att för dem, de är så långt ifrån sina föräldrar, verkar det som, på så sätt. Mm. Men jag har ju ingenting att skämmas över inför honom, i och med att jag har haft en uppfostran som är väldigt mycket... jag vill inte göra honom besviken. Jag vill leva upp till de höga tankar han har om mig. Och då ingår också det att, om jag har druckit lite för mycket, att det är honom jag vänder mig till. Jag kan lita på honom. Och om man känner det också, att jag är ärlig med honom, vi har en ärlighet sinsemellan, då har inte jag några begränsningar. Så jag har inte haft något förbud eller så.
Mm.
Men varit som sagt väldigt känslig för när folk är grova, gränslösa, konstiga, vilket folk ju blir när de super mycket. Och framförallt när folk knarkar, blir jag så extremt illa till mods av. Och du kan ju tänka dig absurt yrkesval. Om man är obekväm med folk som har missbruksproblem.
Mm.
Men det är ju mycket jag har honom att tacka för. Att jag dels inte behövt vara orolig på jul och midsommar, att pappa ska bli full eller någon ska börja bråka. Men så inser jag också att det är jobbigt på ett sätt också. Du kan ju tänka dig, för du dricker inte alls, va?
Ja.
Ibland. Ja. Så. Ja. Men mycket av branschen som du och jag befinner oss i, media och kultur. Och kultur, du är ju en kulturman.
Ja.
Lite grann.
Ja.
Är ju väldigt mycket att folk bondar över att svina loss ihop. Mm. Destruktiva loss ihop. Det finns många produktionsbolag som aldrig skulle ringa och vilja anställa mig. För att de vill ju inte att någon ska se dem när de beter sig så. Och den personen är nästan nykter, vilket jag ju alltid är. Så jag känner att det är någonting som folk känner av när de är runt mig och blir extra försiktiga, märker man. Det är synd. Alltså jag tror jag dricker som en helt vanlig genomsnittsperson. Dricker jag som en branschperson? Nej.
Nej.
Har jag någonsin knarkat? Nej, jag är livrädd. Mm. Jag är en väldigt otrygg person. Men man känner det, att fan vad de nätverkar och går på efterfester ihop och bondar. Och det är så folk kommer ihop sig, sitter på en utservering någonstans och gaggar. Och då är jag redan hemma och kollar på Mad Men. Men det, jag har tänkt mycket på det på sistone. Och det känns orättvist på ett sätt, men det är väl så det är i många branscher.
Ska vi ta mitt succémoment, frågor du inte fått förut?
Va? Gud vad spännande. Mm. Jag var helt säker på att du skulle göra som alla andra intervjuer jag har varit med i och vända på kvartsamtalet och ställa de frågorna till
nej.
Mig.
Nej, den fällan
gick
inte.
Men nu är jag spänd.
Mm. Vilken typ av boll är allra bäst?
Badminton.
Ja.
Sexig form.
Ja, tycker du det?
Mm.
Ja, vad roligt.
Jag älskar också badminton.
Ja. Spelar du badminton?
Ja, och basket.
Okay. Ja. När du inte har ryggproblem.
Tillåter mig lite mer statisk inblandning i sport.
Mm.
Mm.
Har du ett favoritmord?
Oh, ja, det är klart. Jag tror att jag liksom många är fascinerade av sekter och så. Såklart Manson-morden och aktiviteterna är intressanta. Tarantino gjorde ju Once Upon a Time in Hollywood, absolut, med ett alternativt slut, kan vi säga. Men Emma Kleins bok, till exempel Girls, lyckas ju fånga vad som driver människor till att gå och fucking lustmörda främlingar. Spännande.
Vad är din känsla kring mossa?
Mossa får mig känna dödsångest.
Uh-huh.
Här har mossan haft sitt och haft det bra. Eller hur? Och tanken på att mossa, att jag har liksom dessa uråldriga känslan kring mossa, ger mig lite dödsångest, men också lite trygghet, liksom rymdångest. För vissa är det, åh, jag är på en liten sten i rymden, i oändligheten, är ju betydelselös. Det är mig lugn och trygghet. Mm. Mossa har nästan samma effekt, men får ångest att folk river upp den och har sina jävla juldekorationer. Mm. Märkte du vilken stark åsikt?
Ja.
Oväntat. Förlåt.
Fantastiskt.
Det är mitt svar.
Därmed stänger vi...
Vadå? Var det alla frågor?
Ja,
det här var ju jättekul.
Ja, tack.
Någon gång borde du göra en specialintervjuserie där du bara ställer såna här till massa olika personer.
Vad tror du om din generation egentligen? Du känns som en så tydlig millennial.
Ja, men vad fan säger du till mig?
Det är det väl ändå.
Vad som tröstar mig är att det visade sig ju att millennials är enda vägen upp till 85. Alltså född 85.
Mm.
Jag tycker att det är äckligt det du säger. För att jag känner mig väldigt... Jag har aldrig känt mig att jag har något gemensamt med min generation.
Okay.
Mm. Eller känner mig väldigt utanför allt ju.
Mm.
För att jag har som sagt velat läsa DNs ledare. Eller gå hem och läsa tolken. När andra fingrar på varandra på gympan.
Mm.
Så jag känner mig väldigt långt ifrån folk. Och mer än någonsin ju nu. När det är någon slags... reality-serie, rave, vet du fan vad folk gör. Du hör hur jag pratar som att jag är Stefan Sauk och pratar om 20-åringar.
Mm.
Jag tror att det känns som att folk vill vara mindre aningslösa och historielösa. Det känner jag ju i att jag gör massa olika produktioner som grundar sig i att folk ska få veta mer eller vara mer intresserade och nyfikna. Men utanför den skaran, jag vet inte, lämna mig utanför det ni håller på med.
Mm. Men har du framtidsångest?
I stort, ja. Men jag läste en intervju med Seinfeld. Jerry, alltså.
Mm.
Han är, du vet. Mm. Seinfeld, du vet. Mm.
Ja.
Det är lite av min favoritperson. I alla fall, en
är
intervju...
Det?
Ja, jag är besatt av Seinfeld.
Supersexist, väl?
Vissa grejer är daterade. Ja. Släpp det.
Mm.
I alla fall. Han var intervju med honom. Jag tror det var Judd Apatows intervjubok som är väldigt fin faktiskt. Som handlar just om folks motivationer. Hur de axlar motgångar och så. Vilket jag älskar. Och han är ju väldigt zen, Jerry. Vilket jag skulle vilja vara och bli. Och han beskriver det som att alla generationer får sin skit. Alla får någon skit dumpad i knät. Och att vi går igenom nu... den långa listan av att folk är politiskt desillusionerade, att fast vi har tillgång till all kunskap i världen, ett klick bort, dummare än någonsin, att det finns mer fördomar, mer extremt hat, alltså extremism, och såklart pande-fucking-min. Jag försöker se det på det som han ser på det. Alla generationer har sin skit. Det har varit kalla kriget, det har varit första och andra världskriget, allt möjligt att vara rädd för, kärnvapen hit och dit, och där är vår skit. Men ja, jag har framtidsångest.
Mm.
Du då?
Inte personligen, men för världen absolut. Det är en oro. Mm.
Jag tror att jag globaliserar, som psykologer säger.
Mm.
Jag ser misären runt mig och känner, så mår även jag då.
Mm. Har du gått mycket terapi?
Nej, jag har däremot läst mycket om psykologi. Tröttnar lätt på terapeuter.
Okay.
För att jag känner att jag vet vad de ska säga.
Då har du ändå testat.
Ja, jag har försökt. 3 gånger tror jag.
Vill du rekommendera något?
Ja, verkligen. Jag vill rekommendera, förutom allt du har nämnt om kvartssamtalet och min egen podd, Britta och Parisa. Så vill jag rekommendera... Oh, just det, jag har också en intervju...
Ja, just det.
Jag har också en dokumentärpoddserie som heter Diktatorer.
Just det.
På Spotify.
Exklusivt på Spotify.
Får man en snabbkurs i fascism, hörrni. Mm. Det behöver ni där ute, känner jag.
Lärde mig mycket om Mao. Om du lyssnar på det avsnittet.
Fan, vad kul! Vet du, folk har sagt det. Där har det varit störst kunskapsglapp, egentligen. Mm. Vad de trodde sig veta av vad som var sant.
Mm.
För jag tror Mao har varit väldigt romantiserad i Sverige.
Mm.
Det är kul. Så jag rekommenderar den och mig själv.
Ja. Har du någonting som inte har med dig att göra?
Absolut. Men jag tänker att jag tar upp dem i de här sakerna. Britta och Parisa är ju ett referenskartotek av Guds nåde varje vecka.
Det får man verkligen säga.
Ja.
Mm. Det var en Pandoras box-rekommendation kan man säga.
Ja, men vad kul.
En låda.
Nej, men det är som att jag säljer så här pyramidspel. Mm. Eller vad det heter. Att så här, det går inte att ta sig ur när man väl har börjat. Välkomna.
Du, stort tack för att du kom hit.
Tack, Kristoffer Theo. Det var oväntat mysig.
Mm.
Det var väldigt sunt för mig, känner jag.
Mm.
Jag har mindre ångest nu än när jag kom in.
Parisa Amiri, följ henne i sociala medier vet jag för att se vad hon hittar på härnäst. Och hennes Insta hittar du traditionsenligt på Värvets lilla kanal i det mediet. Snabbela Varvet heter vi där. Nästa vecka kommer en av mina favoritartister hit. Då kommer det förmodligen låta ungefär så här.
Rock'n'roll har gett mig hela mitt liv. Och jag skyller den allting.
Yes, den omåttligt karismatiska Jonas Lundqvist är tillbaka med ny skiva och du hör honom i Värvet avsnitt 439. Vi som gör den här podden heter Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren och Acast. Tack för idag, slut för idag. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.